Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never slaves.
Slutspurten är här. Välkomna till Svenska FPL-podden, avsnitt 41. Nu går vi in i den näst sista gameweeken för säsongen och sen kan vi summera. Vi spelar in idag onsdagen den 1 maj och det är Champions League-kväll. Det är semifinal mellan Liverpool och Barcelona och den matchen vet vi inte hur den kommer gå, men vi ska kolla in lite ändå hur allt ser ut. Agendan för dagens avsnitt är en först liten välkomning. Vi har två nytillkomna lag till Premier League nästa säsong som är helt klara. Vi ska kolla in lite i dem. Vi ska även summera interntävlingen, för den är nämligen helt matematiskt avgjord numera. Vi har såklart en laggenomgång där vi har väldigt mycket att säga om några få lag och väldigt kort om många andra lag som befinner sig i ett ingenmansland helt enkelt. Kikar in i poddligan, är det avgjort än? Vi har sett ett litet ryck, men se om det är någon som sprattlar till. Vi kikar in i poddlaget som gör en riktigt bra gameweek. Vi kommer med veckans rekommendationer, precis som att vi följer upp förra veckans såklart. Och avslutar med en drös lyssnarfrågor. Och med det, Stefan, så hälsar vi välkomna Norwich och Sheffield United nästa säsong i Premier League.
Ja, vi får se om de gör det bättre än årets nykomlingar som alla ligger på nedflyttningsplats i skrivande stund, eller inspelningsstunden här.
Ja, Huddersfield var ju även i Premier League förra säsongen.
Ja, det stämmer bra, ja.
Wolverhampton är ganska långt ifrån nedflyttning.
Ja, nu har jag dribblat bort det rejält här. Men Wolverhampton är ju såklart bra, men de två andra har ju inte riktigt imponerat.
Nej, precis. Man kan säga att Norwich, de har ju varit väldigt målglada och gjort det väldigt bra. 91 gjorda mål, 56 insläppta, vinner Championship. De har ju finnen Teemu Pukki som har gjort 28 mål på 42 spelade matcher. Så att, det är intressant att se vad han kan åstadkomma i en lite bättre liga än Championship. Jag vet inte, de som liksom jag spelar stryktipset har sett ofta de här plingen och så står det Pukki. Det har regnat in mål från honom. Så jag vet inte om du har haft någon koll i Championship under säsongen.
Nej, men det ska mycket till om jag ska byta in en finne i Fantasy Premier League.
Ja, vi får se.
Men Jari Littmanen, han hade ju sina dagar också, så ja, vi får helt enkelt se om Pukki kan göra succé eller inte.
Ja, absolut. 28 mål imponerar i alla fall. Om man kollar på Sheffield United istället så har ju de varit extremt målsnåra. De bara släppt in 39 kassar och gjort 76 framåt. En stor anledning till de få insläppta målen är ju ett Manchester United-lån. Deras målvakt Dean Henderson som är född 97. Han har ju gjort det enormt bra. Jag vet inte om han blev utsedd till Championships bästa unga spelare eller om det till och med var bästa spelare i hela. I alla fall har gjort det väldigt bra. Frågan är väl om han kommer stå i Sheffield United nästa säsong. Det har ju till och med pratats om bland vissa i United-kretsar att om nu De Gea skulle säljas i sommar eller man inte löser kontrakt där, att det inte behövs göras någon värvning, utan att Henderson mycket väl kan vara just den ersättaren.
Ja, De Gea i nuvarande form imponerar inte jättemycket i alla fall.
Nej, samtidigt vet vi ju vad han kan, så att hittar man en kontraktsförlängning med De Gea, så ja, visst, Dean Henderson har gjort jättebra i Sheffield United och kan mycket väl vara någonting, men oavsett De Geas senaste tabbar skulle jag inte säga att en 22-årig Dean Henderson är någon som ska peta De Gea på något sätt. Om vi kollar toppmålskytt i Sheffield United så hittar vi Billy Sharp på 23 gjorda mål på 39 spelade. Så det är också en del kassar. Vi gör väl precis som förra säsongen, tänker jag. Det ska ju ansluta ytterligare ett lag efter lite kvalspel här som en nykomling till. Och inför säsongen så djupdyker vi väl lite i de här nykomlingarna, ser om vi kan hitta några spelare som vi tror en del på. Vi kan väl även förvänta oss att något av lagen kommer göra en del större investeringar och sådär, och fylla på med några spelare. Så att vi gör en sån genomgång närmare starten av säsong 19-20. Men med det så hoppar vi vidare till interntävlingen, Stefan.
Ja, det slutar ungefär som det börjar med katastrof för mina val. Det har väl varit lite melodin.
Ja, det står ju totalt 18-11 nu efter den här omgången då jag vann 2-0. Det blev oavgjort på mittfältskampen, men sen så rejäla överkörningar på försvar- och anfallssidan. Totalt står det alltså 18-11, 6 poäng kvar att spela om. Så att, ja, det är avgjort. Vi har inga val för den här, utan vi kan bara konstatera att det är du som kommer få ta emot ett härligt straff här framöver.
Nej, det känns inte alls bra, men jag har haft det lite på känn senaste veckorna här. Jag hamnade ett stort underläge från början och det har väl inte varit bra rent uttagsmässigt heller.
Nej, bara kort summering. Du gick ju bet på ditt försvars- och anfallsval, Trippier och Firmino. Ingen spelade en enda minut och mina spelare levererade riktigt bra. Så även om de hade spelat så är det svårt att man skulle passera Trents 10 pinnar och Vardys 13 pinnar.
Ja, nej, det hade varit väldigt svårt.
Mittfältskampen då slutar ju oavgjort 2-2 på Hazard och Son, som inte fick någon leverans, men vad gör det? Straffet då som väntar är ju lite Van Persie-betonat. Dels så ska jag bestämma en dag då du ska ha en United-tröja med Van Persie på ryggen. Och sen så även att du ska få byta din Facebook-bild och omslagsbild till den här bilden när det är Guard of Honor för Van Persie på Emirates när United har vunnit ligan. Jag ska inte säga för mycket, men planen är väl kanske att vi ska försöka få till att vi kollar ett Arsenal United eller en Arsenal United match tillsammans någon gång nästa säsong, och att du då får ha United tröjan på dig med Van Persie på ryggen och sådär. Kanske någon livesändning på Facebook och sådär vi kan bjussa på också.
Ja, det låter riktigt äckligt faktiskt.
Härligt. Då har vi summerat interntävlingen och det är väl lika bra att hoppa in i den här laggenomgången. Och jag kan väl börja med högaktuella Liverpool som spelar mot Barcelona. Och matchen har väl nyligen dragit igång här nu när vi spelar in. De 74 poäng som skilde Liverpool och Huddersfield åt inför den här matchen visar sig tydligt i 5-0-överkörningen. Redan efter 15 sekunder hade Keita gjort 1-0, assisterad av Salah. Och det blev fullständig jackpot för de som hade sparat triple captain till denna singelvecka och satt den på skytteligaledaren Salah. 57 pinnar blev man då belönad med. Och även om man inte hade kvar triple captain kunde man ändå glädjas om man hade följt vår starka rekommendation att fylla upp sin Liverpool-kvot i spelet. Att det var Liverpools mest FPL-ägda spelare som levererade i form av Salah 19 pinnar, Robertson 14 pinnar, Mané 13, Trent 10. Det skadade inte. Och det var inte alls omöjligt att efter fredagen se lag som satt med poäng över 80 med endast tre spelare som hade spelat, och jag tror faktiskt aldrig jag har sett något liknande. Det ska även sägas att alla utav de här spelarna tar tvåsiffrigt med poäng och hade faktiskt känt på ännu mer poäng om bollarna bara hade studsat rätt. Mané hade någon stenhård nick i stolpen och det var lägen till höger och vänster både för assist och mål. Och av de ägda spelarna var det väl egentligen endast Van Dijk som inte fick utdelning utöver sin hållna nolla. Det vill säga förutom Firmino som exempelvis du Stefan tog in nyligen och som missade matchen på grund av en liten smäll på träningen. Klopp sa att det inte ska vara så allvarligt, men jag ser dock att han börjar kvällens Champions League-semi på bänken. Tillbaka i startelvan fick vi se Lovren, vilket gjorde Matip som ändå har gjort det bra här, fick finna sig med bänken. Nu får vi se vem det är som kommer vara första valet bredvid Van Dijk framåt. Mot Barca ikväll startar exempelvis Matip återigen. En annan noterbar laguttagning ikväll i Champions League är att Trent får börja på bänken till förmån för Gomez som nu är helt tillbaka från skada uppenbarligen. Vi har även talat om lag som har mycket att spela för, och självklart så har Liverpool det, de spelar ju för ligan även om City ångar på. Men även sett till spelarna så tycker jag man ska kolla vilka som har något att spela för. Då tänker jag kanske framförallt på sådana här skytteliga vinster eller spelare som spelar för ett för en transfer i sommar och liknande. Både Mané och Salah faller ju in under den här skytteliga jakten. Och det gör att jag menar att det mest optimala just nu är att ha dem båda i Liverpool. Och sen med Trent eller Robertson i försvaret som kompletterar. Men jag som exempelvis redan sitter med Trent och Robertson och sen Mané framåt kommer ju inte att göra något byte, utan jag är ganska nöjd där. Jag tycker Trent och Robertson känns väldigt bra. Nu som sagt spelar Gomez ikväll, men det kanske bara talar ännu mer för att Trent kommer starta till helgen i ligan. De två matcher som Liverpool nu har kvar, det är Newcastle borta till helgen och därefter Wolves hemma i ligaavslutningen. Ja, Stefan, innan jag släpper iväg dig med nästa lag som jag kan tänka mig är deras konkurrent i ligan City, så får du ju gärna säga någonting om hur det känns att sitta där med Firmino.
Ja, som kapten dessutom. Så det sved ju oerhört när man visste att det skulle bli en överkörning på förhand, och mycket riktigt eller hade på känn att det skulle bli en överkörning i alla fall. Och mycket riktigt så blir det 5-0 och poäng till alla spelare. Förutom Firmino då, som inte kom till start. Så det sög ju rejält. Men det är bara slicka sina sår. Som tur var så hade jag privat ett rätt bra lag i övrigt som plockade in en del pinnar, så att jag tappade inte allt för mycket.
Nej, men det var väl egentligen allting kom i snedgunga här, och du skyller väl på den här utvisningen som Dini får emot sig mot Arsenal.
Ja, jag hade ju laddat upp för att hade råd att ta in både Mané och Salah. Sen hamnade jag i panik när Dini fick rött kort inför dubbelomgången där och var tvungen att göra ett forwardsbyte.
Ja, så kan det gå. Det är så små marginaler i fantasy ibland. Men vi ska släppa det och så ska du få fokusera på vad jag antar är Manchester City.
Ja, absolut. Jag kan väl bara tillägga det att jag tror inte att Liverpool kommer att stå för någon mer utskåpning här. Både Newcastle och Wolves försvarsspel sätter jag betydligt högre betyg för än Huddersfields. Så jag tror att sitter man med två Liverpool-backar så ska man nog ha kvar dem. Det känns smart. Men Manchester City då, deras seger satt ju rätt hårt inne mot Burnley. De vinner med 1-0 och det var en boll som knappt var över mållinjen. Man såg det inte ens på reprisbilderna, men teknologin sa att den var några millimeter över. Men man ska väl ändå säga att de vinner fullt rättvist. De skapar väldigt mycket chanser mot Burnley och trycker tillbaka dem. Och tids nog ska ju bara bollen trilla in, och hade inte Aguero fått in den kassen så tror jag att det hade kommit något mål på slutet där. Men som sagt, precis som Liverpool spelar för titeln, och jag skulle säga att det är en no-brainer att ha tre från Manchester City. Det är dessutom nu som de får den här extra vilan av att ha åkt ut Champions League. De har ju matchats hårt här senaste tiden, men nu har de en hel vecka där de får vila upp laget. Så de kommer komma taggade och utvilade till nästa match, och det kommer nog synas. Jag tycker att det finns inget givet val hur man ska sätta upp laget, för att City har tajtat till sitt försvarsspel rejält här nu på slutet och släpper inte till så mycket chanser. Så jag privat har till exempel Ederson och Laporte i laget, och de har dragit in rejält med pinnar, så det är en valmöjlighet. Men om man vill gå lite mer offensivt, då är det Sterling och Aguero man ska vända sig mot, och jag ser inte hur de ska tappa några poäng här på slutet. De har Leicester och Brighton kvar.
Ja, jag tänker gå in på det andra Manchester-laget och mitt kära Manchester United. De hade ju en topp 6-match här mot Chelsea, och vi fick se Bailly från start bredvid Victor Nilsson Lindelöf. Dock byts Bailly utskadad i andra halvlek, och inkommer den galne argentinaren Rojo. Och just Rojo ska vara väldigt glad att han slipper syna det röda kortet efter en patenterad Rojo-glidtackling. Det vill säga sträckt ben med dobbarna före. I startelvan såg vi även äntligen viktiga Herrera tillbaka på mitten. Och jag vet inte om det var på grund av Herrera, men United inledde riktigt bra. Vi såg även mot City hur United inledde starkt. Skillnaden här var ju att United fick utdelning då Shaw assisterar Mata till 1-0 tidigt. Och det jag tycker är det allra finaste från det här målet, det står ändå Lukaku för. Han gör en så kallad hockeyass, det vill säga spelar fram Shaw som i sin tur får den riktiga assisten. Men riktigt snyggt. Lukaku var generellt riktigt farlig, och helt klart en bättre mellan honom och Rashford. Rashford blir utbytt i 65. Jag såg ingen skada då, utan kanske för att han var lite svag. Men det har talats om en axelskada som gör att han är lite tveksam till helgens match. Annars så, precis som du var inne på Stefan, så fortsätter David de Gea att darra i kassen. Han släpper i slutet av första halvleken billig retur rätt ut som Chelsea förvaltar till 1-1. Och detta poängtapp gör att det ser riktigt tufft ut för United att ta en viktig topp 4-placering. Även fast Huddersfield borta och Cardiff hemma är de två kvarvarande matcherna som ser bra ut. Så jag tror inte att de 6 poängen kommer räcka tyvärr. Även fast det ser ut som att ingen vill ha den här topp 4-placeringen och tappa poäng till höger och vänster. Med tanke på det avslutande spelschemat så är det nog många ändå som överväger att ta in United-spelare i sina FPL-lag. Frågan är ju vilka. Jag tror att för några veckor sedan så var svaret Rashford och Pogba hos ganska många. Men frågan är om det är så nu. Varken Pogba eller Rashford imponerar i denna matchen. Och Rashford har väl imponerat lite grann i någon match. Pogba tycker jag inte verkar visa så mycket form. Rashford är ju dessutom då osäker till spel i helgen. För mig så är Shaw den spelare i försvaret som jag tycker är mest intressant. Och jag skulle även vilja slå ett slag för Lukaku där man kan sticka ut ganska ordentligt om man är beredd att chansa på honom.
Yes, jag kör vidare med topp 4-striden och Tottenham, och här har vi definitionen av ett slutkört lag. Förlorar London derbyt mot West Ham 1-0, och jag tycker inte att de gör en speciellt bra match här alls. Jag ser att de kommer få kämpa för alla poäng som är kvar i ligan mot mer utvilade lag. De kommer lägga stort fokus på Champions League, men trots det ser de ut att greja topp 4, och det är enbart på grund av att de lagen som jagar har väldigt, väldigt svag form också. Så jag tror att Spurs grejer det till slut ändå. Men som sagt, det ser inte bra ut. Jag skulle vara riktigt orolig om man satt med många Spurs-spelare här. De förlorade ju dessutom första matchen hemma mot Ajax i Champions League och gjorde en riktigt svag första halvlek där. Sen fick de även Vertonghen skadad med en huvudskada som såg rätt otäck ut, så jag är tveksam till om han kommer vara redo att spela till helgen.
Yes, jag går vidare med Chelsea då som faktiskt tog en poäng mot United. Och vi fick se Alonso åter i målprotokollet och han är vaken på David Geas klantiga retur. Det är Rydiger som tar det här långskottet som returen kommer ifrån som han har gjort så många gånger tidigare. Men just Rydiger byts ut på grund av en knäskada och jag tror nog att vi lär se dansken Christensen bredvid Luis i mittförsvaret de avslutande matcherna här i säsongen. Ruben Loftus-Cheek som inför matchen mot United hade startat de fyra senaste ligamatcherna fick nu nöja sig med ett inhopp. Och även om Hazard inte levererade speciellt mycket i den här matchen ser jag honom som en bra spelare att avsluta säsongen med i fantasyhänseende. Det är Watford hemma och Leicester borta som väntar. Och sen så har jag en sista fråga kring Chelsea, Stefan. Vet du, var Higuain onside i en enda situation i matchen mot United?
Ja, jag har tyvärr inte sett en enda minut utav den matchen, så det vet jag inte. Men han kanske var riktigt svag.
Min chansning är att han omöjligt kan ha varit onside i en enda situation. Det känns som det var enda, så fort han rörde bollen så stod en linjedomare med flaggan uppe i vädret.
Ja, nej, som sagt, inte gjort succé kanske.
Inte direkt.
Jag fortsätter med topp 4-racet då, och nu har vi kommit fram till Arsenal och de är inte bara slutkörda, de är direkt usla också. Och det har vi ju varnat för, i alla fall jag, rätt mycket på slutet att det ser inte speciellt bra ut. De har dock fortfarande chansen på topp 4 om Chelsea skulle tabba sig och det finns väl möjligheter till det. De ska möta Chelsea, alltså de ska möta Leicester borta i sista omgången. Det kommer inte bli en lätt seger för Chelsea. Men om vi ska prata lite mer om Arsenal så var det en riktigt, riktigt svag insats mot Leicester. De blev totalt utspelade och det var både före och efter utvisningen som Maitland-Niles drabbas av. Kanske var lite billig utvisning men det hade nog inte spelat någon roll. Jag tror att Leicester hade vunnit den här matchen ändå då de var så dominerande. Och vi har pratat om det tidigare att det har varit svårt att hitta någon försvarare eller mittfältare utan värde här i Arsenal och att man hade kanske kunnat gått på någon forwards, men nu imponerar ju inte de heller. De får inte någon boll att jobba med helt enkelt. Så nej, mitt råd är att undvika Arsenal här i säsongsavslutningen.
Yes. Southampton, de inledde starkt i sydkustderbyt mot Bournemouth och vi fick se hela 6 mål fördelade jämnt mellan lagen. Jag tycker ju att Redmond som kommer iväg med en assist är den spelare som är mest intressant i FBL-hänseende. Men Shane Long som inledde målskyttet kommer iväg med 1 mål. Står också för en oerhörd miss då han tar sin egen retur. Men istället för att lägga in bollen i öppen kasse så skjuter han i stolpen. Jag tycker det sammanfattar Long ganska rejält. Han blandar och ger verkligen. Budgetförsvararen Valeri som är ganska populär i fantasy fixade en assist också. Southampton är nu matematiskt säkra för fortsatt Premier League-spel nästa säsong och vi får väl se vad det innebär i deras 2 sista matcher i form av West Ham borta och Huddersfield hemma.
Ja, kommer ni till Wolves och de har kopplat greppet om 7:e platsen nu och jag tror att det kommer bli en klang- och jubelföreställning hemma på Molineux mot Fulham då de har möjlighet att säkra 7:e platsen om Leicester tappar poäng mot Manchester City. Och det är ju väldigt troligt att Leicester kommer göra. Så jag tror Wolves-spelarna verkligen vill avsluta fint här första säsongen i Premier League och bli best of the rest. Och den som kanske imponerar mest på slutet är ju Jota, men jag tycker Jimenez har haft en hel del otur som inte har fått mer poäng med sig de senaste matcherna, så han är inte på något sätt formsvag. Och sen så kan man alltid äga Doherty i backlinjen, han är målfarlig och skulle kunna hålla nollan också.
Du säger att det ska bli klang- och jubelföreställning med Fulham med 3 raka nollor här och 3 raka vinster. Så ja, det får vi väl se Men jag förstår vad du menar. Jag ska prata lite Bournemouth nu och de mötte ju Southampton i den här 3-3-matchen. Och Callum Wilson, han har ett finger med i spelet i Bournemouths samtliga tre mål. 2+1 gör han i den här matchen. Fraser, som också har varit bra på senaste tiden och har ett fint samspel med Wilson som alltid. Han inledde på bänken, lite konstigt kan man tycka. Men han kom in redan efter 23 minuter och det är inte på grund av en skada utan det är ett rent taktiskt byte då Southampton fullständigt kör över Bournemouth i starten av matchen. Fraser då, han fyllde ju på assistkontot med en assist och självklart tillnämnda Wilson. Nu är Fraser uppe på hela 13 assist och delad första plats i assistligan tillsammans med Hazard. Jag tycker det är enormt imponerande av Fraser som spelar i ett lag som Bournemouth att greja 13 ass på en säsong. Får se om det kan fyllas på med någon mer till och med. Wilson då, han imponerar också stort. Han hade dock kunnat och borde blivit matchvinnare med tredje mål för hans del. Då han blir bjuden på ett friläge i 88:e minuten. Men han blir nekad matchvinnarrollen där. Wilson har nu 14 mål och 9 assist på 27 Premier League-starter. Och ja, jag vet inte om Bournemouth kommer kunna behålla honom. Jag tror att det kan vara många som rycker och drar där. Och kanske, ja men Chelsea behöver ju en anfallare. Det ryktades en del i januari exempelvis. Så att ja, vi får se. En liten trend man kan se gällande Wilson är dock att han levererar bäst på bortaplan nu på senare tid. Så det blir intressant att se om han även kan leverera mot Spurs som de möter hemma på Vitality här till helgen. Och sen så avslutar de i Game Week 38 med Crystal Palace borta och då förväntar man sig väl mål när han spelar borta.
Ja, men det är väl typiskt en sån spelare som har kanske spelar för och representera en större klubb nästa säsong. Han har i alla fall gjort en väldigt fin säsong. Jag tänkte prata om en annan spelare som jag tror mycket på i slutet här i Watford. Watford har ju som lag som en avlägsen chans om topp 4 nu när de torskade mot Wolverhampton och gav...
Nja, inte topp 4 va?
Nej, sorry, topp 7. Sorry. Ja. Nej men när de torskar mot Wolverhampton nu i helgen så tappar de greppet helt enkelt och vi får se om det påverkar deras form. Jag tror att de kan överraska mot ett tröttkört Chelsea och då kanske framförallt Deulofeu som eventuellt spelar för att visa upp sig här inför sommarens transferfönster. Dini kommer även komma tillbaka från sin 3 matcher långa avstängning. Det kan ju i alla fall inte vara negativt för Watford. Jag tycker att han är en viktig spelare för dem. Trots att den här utvisningen då så har inte det förändrat hans status i truppen någonting. Utan det var ju snarare en diskutabel utvisning. Som sagt, Deulofeu är väl den jag tror mest på från Watford i säsongsavslutningen här.
Ja, Everton har ju visat fin form här på slutet och nu så blev det 0-0 i matchen mot Palace men Everton var tydligt det bästa laget och helt klart närmast vinst efter bland annat 2 stolpträffar och flera andra bra lägen. Både Digne och Richarlison som fick utgå på grund av skada mot United var tillbaka från start i matchen mot Palace. Jag kan tänka mig att det kan vara aktuellt att ta in någon Everton-spelare om man vill sticka ut lite grann som en differential här i slutet. De möter Burnley hemma och Spurs borta i de 2 kvarvarande omgångarna. Och det är väl de spelare vi har nämnt i form av Richarlison, Sigurdsson, Digne kanske. Eventuellt om man vill chansa och tro på Calvert-Lewin. Problemet med honom tycker jag är att han ser jättebra ut på plan men han har lite svårt med målskyttet och det behöver han få igång för att ta sitt spel till nästa nivå.
Yes, nu tänkte jag prata om Leicester som körde över Arsenal och de har verkligen imponerat sen Brendan Rodgers tog över här för några matcher sen. Tyvärr så väntar nu City borta följt av Chelsea hemma. Och det är ju inget drömscenario ur ett fantasyperspektiv. Och därför skulle jag hålla mig borta från Leicester. Men jag tror att äger man Vardy så sätter han på bänken mot City och spelar honom i sista omgången mot Chelsea kan vara en bra taktik. Då han verkligen visade upp här mot Arsenal att han även kan göra mål mot topplagen. Så letar man efter en differential i sista omgången så skulle Vardy kunna vara ett alternativ. Då det på pappret är en svår match. Vilket kanske gör att inte jättemånga andra byter in honom.
Ja, sen ska man väl nämna det att City har väl historiskt haft lite så här, ja men lite trixigt mot Leicester. Då har det i och för sig varit Poels Leicester som har fokuserat ännu mer på kontringar än Rodgers. Men jag ser det inte som helt omöjligt att de, jag tror inte att de vinner mot City. Jag tror att City kommer göra en del kassa framåt. Men jag ser det inte alls som omöjligt att Leicester får hål på City.
Nej, det kan mycket väl vara så. Men jag skulle ändå säga att oddsen är emot Vardy att göra mål i den matchen. Men ja, vi får se.
Yes, Crystal Palace då. Jag har inte jättemycket att säga om de lag jag har kvar. Men Crystal Palace, det är ju inte alls ovanligt att se att de inte gör mål på hemmaplan denna säsong. Det är faktiskt bara tokjumbon Huddersfield som har gjort färre hemmamål än Palace denna säsong. Det blir 0-0 mot Everton, men jag tycker inte riktigt de är värda den poängen. Nu har de Cardiff borta och Bournemouth hemma avslutande omgångar.
Yes, jag har West Ham här och det är ett lag som man verkligen inte får något grepp om. Nu tar de en skalp och vinner mot Tottenham. Men de är fortsatt i ingenmansland i ligan. Arnautovic dessutom skadad igen. Och vi får väl se vad som händer här. Men om man ska kolla på Fantasy Premier League-spelare så Anderson eller Antonio kanske kan överraska på slutet. I alla fall nu i omgång 37 är hemma mot Southampton.
Yes, Fulham då, laget som du tror att Wolves ska köra över fullständigt. Som jag nämnde, tredje raka vinsten, tredje raka nollan. Alltså Fulham, jag begriper mig inte på dem. Vi ska dock säga nu att Rico gör 8 räddningar i den här matchen. De flesta på tilläggstid faktiskt då Cardiff pressar på fullständigt. Babel har ju gjort det fantastiskt. Han gör matchens enda mål och det är en riktig kanon. Jag kan inte se att Babel spelar i Championship nästa år. Frågan är om man kommer spela i Premier League eller i någon annan liga. De matcher som är kvar utöver eller den match som är kvar förutom nu till helgen Wolves borta är Newcastle hemma på Craven Cottage.
Yes, jag har tre lag som heller inte så mycket att säga om Newcastle. Där tycker jag att man ska undvika kontraktet är klart. Och tuffa matcher då de har Liverpool. Och sen nämnda Fulham borta då i sista omgången. Så det måste ju rankas som en tuff match. Du har ju snackat upp dem väldigt mycket. Och sen, jag bränner av mina lag här helt enkelt. Burnley, också tuffa matcher. Skulle eventuellt kunna överraska i sista omgången mot Arsenal då om inte Arsenal har något att spela för längre i ligan så skulle det kunna vara en riktigt svag insats av Arsenal där. Och så sista laget Brighton, undvik dem. De har extremt tuffa matcher med borta Arsenal och hemma Manchester City.
Ja, och Brighton är ju indraget i nedflyttningsstriden, men det ser ju ut som att de ska klara det. Jag ska prata om Cardiff nu som jag tror inte kommer klara det. De är mer eller mindre ute om du frågar mig. De är 4 pinnar efter Brighton och 6 pinnar kvar att spela om. De möter Crystal Palace hemma till helgen och sen United borta. Det kommer krävas 2 vinster, vilket kommer bli riktigt, riktigt tufft. I matchen mot Fulham, precis som jag sa, så visar de prov på en stor desperation i slutet av matchen. Och om det hade kommit tidigare så tror jag att läget hade kunnat sett helt annorlunda ut. Då hade det nog bara kunnat skilt en pinne mot Brighton. Det hade varit en annan sak. 10 utav Cardiffs 13 avslut i matchen kom de sista 10 minuterna. Och ja, den desperation de visade upp där i slutet kommer behövas i 180 minuter nu mot Crystal Palace och United om det ska finnas någon chans till fortsatt Premier League-spel. Men jag betvivlar det ganska starkt. Och sen avslutningsvis då Huddersfield. Jag har absolut inget att säga om Huddersfield förutom att de möter United hemma och Southampton borta. Så att United och Southampton-spelare borde vara av intresse. Det är laggenomgången och... ja, vi har ju sagt, det är många lag som ligger lite så här i ingenmans land och vi har sagt man bör kanske ha tre Liverpool-spelare, tre City-spelare. Men Stefan, vilka andra lag ska man fylla på med spelare ifrån?
Ja, jag tycker ju Wolverhampton ser fina ut. Kanske inte för sista omgången, så det är ju en chansning för 37an då. Men ja... I övrigt så är det väl, det finns ingen som jag riktigt tror kan överraska. Redmond kanske kan göra det bra i båda sina avslutande omgångar. Mm. Men United skulle också kunna göra det, men de visar ju som sagt inte upp någon direkt form här. Det skulle kunna bli lite plattfall där också.
Ja, det är jättesvårt med United tycker jag. Tar man in spelare därifrån så gör man det på grund av matcherna och inte på grund av någon slags form. Men som sagt, jag tyckte Lukaku såg riktigt bra ut och ägs inte utav många, så det kan ju vara en chansning. Vi ska kika in här i poddligan och den leds faktiskt med hela 25 poäng nu när vi går in så här i slutomgångarna utav Alexander Meltoft på första platsen. Han skrapade ihop 108 pinnar den här gameweeken efter triple captain på Salah. Totalt sett har han alltså 2406 pinnar och ja, det imponerar stort på mig. Alexander går ju, leder ju vår liga men går generellt sett väldigt bra. Han ligger på tredje plats i Sverige och på 127 plats overall i hela världen. Så att, riktigt starkt jobbat. Både vår två och trea gör det ju också riktigt bra. Donald Fallström som ligger tvåa, 85 pinnar den här gameweeken. Totalt då 25 pinnar efter och då 2381 pinnar. På tredje plats hittar vi Aron Lundborg som jag tror inte vi har haft inne på topp tre tidigare, så han kommer här på slutet. 92 poäng tog han och totalt 2375. Nu i alla fall bland de här topp tre grabbarna så ser vi att alla chipsen är spelade, så om man ligger precis där bakom och på något sätt har lyckats spara något chip så kanske kan man göra någon kamp och slå sig in i på prispallen topp tre. Poddlaget, jag tror vi får acceptera att vi inte kommer komma topp tre, va Stefan?
Nej, det kommer vi nog inte göra, nej.
Men vi använder ju inget chip eftersom att de är slut sedan länge. Men tar ändå imponerande 103 poäng. Average den här omgången låg på 69. Men jag tror det är mycket ghost chips som drar ner det. Det är många som hade Liverpool-spelare och där fick bra omgångar. Men 103 är faktiskt riktigt bra utan någon triple captain. Totalt ligger vi på 2287 poäng. Men ja, vi är 119 poäng bakom ledande Alexander Meltoft. Så att vi får nog ge upp den delen.
Nej, men som sagt, vi är på väg mot vårt säsongsmål att komma topp 10 000. Så det tycker jag är riktigt kul.
Ja, det gäller att hålla i bara. Det kan gå snabbt om man bara gör någon liten miss nu. Om man summerar den här omgången så kan vi väl säga det. Utöver våra tre Liverpool-spelare, Robertson, Trent och kapten Mané, som tillsammans tog 50 poäng, så tar exempelvis våra tre anfallare 36 poäng i Wilson, Vardy och Jimenez. Så att, det är en riktigt fin omgång faktiskt. Så att... jag ser fram emot de avslutande två omgångarna med tillförsikt. Dessutom så gjorde vi inget byte, så vi har två gratisbyten här inför Game Week 37. Vi har inte snackat ihop oss riktigt, så vi får väl se vart vi landar i de byterna. Men något byte ska ju absolut göras.
Ja, vi har ju bara en sittespelare. Det kanske är aktuellt att förstärka där lite.
Ja. Och när man ska förstärka då kan det vara bra att lyssna på våra rekommendationer och de kommer vi med nu. Det var ganska fina rekommendationer förra veckan. På försvarssidan så rekade jag Robertson 14 pinnar och du Laporte 9 pinnar.
Yes, nej, men det var en fin poängskörd där. Tycker att det är väl de två lagen som gör upp om titeln här, och där ska man äga spelare helt enkelt.
Ja, Robertson hade ju känt på en mer poäng faktiskt utöver hans 14 pinnar som han tar. Så att Robertson är riktigt fin tycker jag. Den här veckan så har jag grävt i lag utanför Liverpool och City. För jag förväntar mig att man har fyllt upp med sin kvot med de spelarna. Men Luke Shaw i United är ändå en spelare jag absolut kan tänka mig att plocka in. Han möter ju nu Huddersfield och Cardiff, och det borde, även om David de Gea sett lite risig ut, kunna bli 2-0 här.
Ja, det tycker jag är en bra rek, och med de premisserna att man tittar utanför. Jag upprepar min rek på Laporte. Skulle jag välja någon annan utanför City och Liverpool så skulle det vara Doherty i Wolverhampton.
Yes, trots att de har Liverpool borta i Game Week 38.
Ja, jag tror att som sagt att det blir en 3-4-0 här mot Fulham, så då tror jag att det är värt.
Mm. Mittfältet, jag rekade Sala, 19 pinnar, inte så tokigt. Sterling rekade du, där blev det 3 pinnar.
Ja, det var ingen bra utdelning. Men jag vidhåller att han är en extremt bra spelare att äga in i mål här.
Han har haft lite tung period sett rent poängmässigt, fantasypoäng.
Han har ju spelat extremt mycket, så jag tror att den här vilan som kommer nu med en vecka till nästa match kommer göra honom gott. Han har säkert gått lite på sparlåg eller på sista energin här ett tag, men uppenbarligen så har Guardiola ändå tyckt att han är tillräckligt bra och viktig för City att han måste spela alla matcher.
Yes, och jag ser egentligen ingen anledning att inte upprepa min rek på Sala från förra veckan. Sist jag kollade till matchen mot Barcelona här så låg Liverpool under med 1-0. Och det är väl det som man kan känna, att ja, men hur ska de göra? Men Liverpool kan inte, de har inte råd att vila några av sina toppspelare i ligan. De måste gå all in och hoppas på att City ska snubbla någonstans, så att Salah visar jättefin form och ja, han är fin om man har råd eller på något sätt kan få in honom.
Ja, det håller jag med om, och som sagt jag upprepar min rek på Sterling, och igen, skulle man gå utanför då skulle jag nog luta mot Jota eller Redmond i Southampton.
Forwardsreken då från min sida var ju Firmino som inte kom till spel, så noll pinnar. Du rekade Aguero som gör Citys enda mål och skrapar upp 9 pinnar.
Det är ju fortsatt när man rekar spelare från topp 2, så de kommer ju alltid vara där och ta poäng ofta, så det är väl lite så det är. Men jag tycker att Aguero ser bra ut. Han kommer garanterat spela de två sista matcherna. Och han har ett starkt kort från min sida återigen.
Ja, jag förväntar mig också att Aguero startar de två avslutande matcherna här nu. Precis med den här vilan som du nämner. Att de har en vecka mellan matcherna. Så att Aguero är min forwardsreka även denna vecka. Förstod jag dig rätt att det också var din rek?
Ja, absolut. Och jag skulle vilja säga någon från United här som ett annat alternativ. Men jag vet inte, jag tycker Rashford, ja, det är lite osäkert med honom. Och sen har jag Lukaku på ett annat ställe i rekommendationerna.
Jag har också valt han som differential.
Det stämmer bra.
Jag har honom också där. Vi kan hoppa dit på en gång. Spelare under 5%. Om vi bara först går igenom kort. Jag hade valt Llorente, du hade valt Redmond. Redmond är fortfarande en bra shout. 5 pinnar tog han med en ass. Llorente fick bara 1 pinne. Men om vi fokuserar på Redmond tycker jag ju, det är ju en bra spelare. Det har vi nämnt. Och intressant med 15 spelschema. Dock så är de ju helt matematiskt klara och vi vet inte riktigt vad det kommer innebära. Lukaku då, det är ju en chansning, det får man ändå säga, men Spelschemat talar ju verkligen för honom och det kan vara den spelare som gör att man tar in en poäng i sina kompisligor, och skulle det till och med vara så att man sitter kvar med sin triple captain, så varför inte skicka in den nu mot Huddersfield? Då tror jag verkligen man kan sticka ut. Sen så kan det mycket väl sluta då att man får en sån triple captain omgång som jag brukar få när jag spelar den, men jag tycker att potentialen att sticka ut ordentligt finns där.
Absolut.
Yes, det är vår differential-spelare. Vi hoppar tillbaka lite då. Vi brukar ju ta differential sist. Men varningsflagga, det gjorde jag för Newcastle. Mycket på grund av Almirons skada. De fick ett oavgjort senast. Men den står kvar från min sida. Du, Stefan, var ju helt rätt på det. Sa att lag med Europaspel, eventuellt då bortsett från Liverpool, 5-0 blev det ju där. Men vi ser ju hur Arsenal, Chelsea, Tottenham verkligen håller på och hackar. Den får väl också kvarstå i sig.
Ja, absolut. Det var ju bara, nu mötte ju United och Chelsea varandra där, så men det har ju såklart slitit oerhört på spelartrupperna här och varit med, och de här tre lagen som du nämnde, de ska ju ut och spela i Europa. Tottenham gjorde det igår och Chelsea och Arsenal ska göra det imorgon. Så det är ingen slut på den här utmattningen av spelartruppen. Utan jag tror att de kommer få extremt jobbigt här i säsongsavslutningen.
Mm. Har du någon ny varning nu här mot slutet av säsongen?
Nej, det är Europalagen. Och det är väl liksom så här, det är sällan man sitter och säger att man ska undvika lag som ligger liksom topp 6 i Premier League i ett spel som handlar om att göra så mycket mål som möjligt eller hålla så mycket nollor som möjligt. Så det är lite ovanligt, men jag tycker att inget av de lagen visar upp speciellt bra form eller några tendenser till att kunna vända på det här.
Mm. Tycker du till och med liksom en spelare som Hazard att man kanske ska kika mot att byta ut honom? Eller? För det är en spelare jag annars tror en del på här i slutet.
Nej, men Hazard skulle väl kunna vara undantaget här. Jag har väl pratat lite om Son också som var avstängd i Champions League, att han kanske ändå inte är helt slut, men han ska ju få bollar att jobba med också. Det gäller väl till viss mån Hazard också, men Hazard kanske kan göra lite mer själv då han brukar kunna dribbla av en 3-4 man. Men Hazard är väl också den jag tror mest på egentligen.
Ja, och min varning kommer ju vara en sån här fegisvarning som vi har blivit beskyllda för tidigare. Och det är att ta mycket minus så här i slutet. Jag i alla fall brukar tänka att jag kan tänka mig att ta minus om det är någon spelare jag verkligen vill få in på lite sikt och ha kvar i laget. Men tar man de här minusen nu finns det inte så många omgångar att hämta in de här poängen på. Så att jag drar mig för att ta -4, men man ska enligt mig absolut inte ta mer än -4 poäng de här två avslutande omgångarna. Vad säger du om minuspoäng så här i slutet, Stefan? Har du någon annan syn på det eller?
Nej, jag tycker väl det beror väl lite på hur en slag ser ut och så, men det finns väl här sitter man redan med 3 från Liverpool, 3 från Manchester City, och då har man mycket av stommen klar där. Jag vet inte om man vågar chansa på massa andra spelare som jag ser inte riktigt vem det skulle vara. Det skulle vara om man kanske vill chansa in en Redmond för -4 i sista omgången eller något sånt, eller någon United-spelare. Det är väl de två jag kanske skulle vilja chansa på i sista omgången.
Och jag menar så här att om man nu sitter med en Liverpool-spelare och en City-spelare och har gått väldigt utan dem, då är det för sent nu. För att även om du tar massa minus för att ta in då Salah, Mané, Trent, Aguero, Sterling, de här spelarna, alla de som ligger före dig, de har redan de spelarna. Så att det är bättre då att chansa lite och hoppas på att de kanske blankar, och att det är folk som sitter med kaptensbindan där. Det är en jättejobbig chansning och det är ingenting jag rekommenderar. Däremot så att ta minus för det nu kommer inte göra att du tar i kapp och går förbi. Det är svårt att se. Kaptensval då? Jag rekommenderade Salah som kapten förra veckan. Det föll ju väl ut. Du, Stefan, var lite feg och sa Liverpool generellt. Och det funkade ju också. Du nämnde ju, kanske inte sa att det var lite risky att ta försvararna. Det var det ju inte, visade det sig. Och det som var mest risky, det var ju det val du gjorde och ta Firmino. Men det var ju på grund av en skada. Det är svårt att liksom förutse sådana saker.
Ja, jag sa även att om jag skulle välja någon utan begränsning så hade det varit Salah. Ja, som sagt, det var ju upplagt för en riktig överkörning där. Och det blev det. Så nej, det var grattis till alla som fick mycket poäng på sin kapten.
Yes. Har du hittat någon självklart bra kaptensval den här veckan?
Nej, jag tycker Sterling och Aguero lyser starkast för mig. Och ska jag behöva gå utanför City så, och på en lite differential kapten, så lägger jag min röst på Jimenez.
Det är svårt att inte backa de här City-rekarna som du kommer med. Men jag kastar ändå in en lite sån chansning här och säger vår differential Lukaku. Och det är som sagt för dem som inte leder sina ligor utan som vill ta i kapp lite. Jag tror att man verkligen kan sticka ut där, och jag tror att potentialen på höga poäng finns där. Som sagt, det är Huddersfield och vi har sett vad de gör. De har ju ändå spelat ganska offensiv fotboll, men de blir straffade för det. Och jag hörde han, tränaren, efter Liverpool-matchen. Han var stolt över att de verkligen försökte spela fotboll mot Liverpool. Men det slutar ju med 5-0. Och ja, jag tycker att det kan finnas värde i att chansa där. Man skulle även kunna chansa med Hazard. Han har gjort extremt fint hemma på Stamford Bridge. Och ett jättebra facit där. Nu möter de Watford. Och ja, det skulle också kunna vara ett alternativ om man nu inte går på de här spelarna i City eller i Liverpool exempelvis. Differential valet hade vi redan dragit av, och sen så ska vi säga det att deadline även denna vecka är en fredagsmatch då, så att deadlinen är 20.00 på fredag eftersom att Everton och Burnley inleder Game Week 37 klockan 9 på fredag. Så med det hoppar vi in i lyssnarfrågorna. Vi har fått ett gäng här, och jag tänker att vi kan börja med Mikael Salander Hellman som skriver så här. Tre viktigaste spelarna att ha i laget förutom pool och City-spelare inför avslutningen.
Ja, då vill jag säga, Doherty, Jota och Jimenez.
Alltså, vad är det med dig med Wolverhampton? Känner du till att de möter Liverpool på Anfield i Game Week 38, eller?
Ja, absolut.
Ja, jag kan tycka att man bör ha någon Wolves-spelare, absolut. Eftersom att det är lite brist på spelare som har något att spela för och som ser vettiga ut. Det är väl egentligen för fulla matchen som jag även tänker att du tänker på, men fylla med tre Wolves-spelare, det tycker jag är lite väl. Jag säger väl att man kan ta någon spelare från United. Kanske Luke Shaw då. Fick ass senast. Jag tror det finns bra chanser för både assist framåt och nollor bakåt i de här två kvarvarande matcherna, om man inte bara kollar för Game Week 37 nu. Jag tycker att ska man gå på en Wolves-spelare, det troliga är väl att man har Jimenez. Det är väl han har en väldigt hög ägarandel. Så att ja, men han tycker jag, och kanske då annars Jota. Men jag skulle inte fylla hela laget med Wolves-spelare. Inte fylla den kvoten. Ja, jag vet inte. Säg Shaw och Lukaku då. Jag ska tjata in honom. Och sen så Jimenez eller Jota. Visar Balai skriver: jag har triple captain kvar. Vem och i vilken omgång tycker ni jag ska ta den på?
Ja. Den är lite tricky.
Beror väl lite på också hur man ligger i sin liga. Som sagt, det finns ju ett case att göra en jättechansning på en spelare. Som exempelvis Lukaku i den här omgången. Eller i nästa omgång. Annars så, du är ju övertygad om att Wolves kommer köra över Fulham.
Ja, nej. Det är nog min rekommendation den här omgången. Mm. Men jag känner inte att det är så här jättestarkt på förhand.
Du skulle hellre haft den på Salah i förra veckan.
Ja, det hade jag.
Ja, jag tycker det är svårt. Som sagt, det finns två val att göra. Antingen går man på en City eller Liverpool-spelare i den här eller nästa omgång. Och som sagt, Mané och Salah, Aguero, alla de jagar skytteligan. Plus att laget har jättemycket att spela för. Ja, det är ju inte dumt att sätta den på någon av de spelarna. Det tycker jag inte. Sen får vi väl se. Liverpool möter Newcastle borta. Se om Benitez vill bjuda gamla Liverpool på den matchen. Vi får väl se.
Om man skulle gå där, då skulle jag ändå gå på Citys match i vecka 38 mot Brighton. Det skulle till och med kunna vara så att Brighton redan är klara då om Cardiff tabbar sig i omgång 37. Mm. Och då, om inte City ska köra över Brighton för att vinna ligan, då vet jag inte hur, liksom, då finns det alla ingredienser för att de ska köra över dem i alla fall.
Ja, absolut. Bra shout. Fredrik Norrström då, som vanligt så har han flera frågor, men jag tycker de är ganska bra. Han skriver så här: är det värt att ta in Wolves-spelare för Game Week 37?
Jajamän.
med tanke på att de spelar på Anfield i Game Week 38.
Ja, men man får ju se hur stark trupp man har i övrigt såklart. Jag är ju mycket medveten i mitt privata lag att jag kanske inte kommer spela dem i sista omgången. Eller kanske bara spela en av dem. Och då i form av Jimenez. Men nej, som sagt, jag har en bra känsla för matchen här i omgång 37. Jag gillar att den är på hemmaplan. Sen att det är mot Fulham, det hade kunnat varit mot vilket lag som helst på nedre halvan, så hade jag tyckt att det hade varit en bra match för Wolves som jag tror kommer vara taggade.
Mm. Nej, absolut. Jag ska inte snacka ner Wolves. Jag tror också jättemycket på dem mot Fulham. Däremot så tror jag att de får jävligt tufft mot Liverpool i sista matchen. Och, ja. Samtidigt så har de ju gjort det bra mot topp 6-lagen. Så att, ja, vem vet.
Ja, men Jimenez är väl bra. Sen kan man ju till exempel väga till, ja, men som Jota mot Redmond. Och då får man ju kolla över två omgångar. Och då kanske Redmond är ett bättre val här. Men han skulle kunna göra något mot West Ham och sen Huddersfield hemma i sista omgången. Vilket också är en väldigt stark kandidat att ta mycket poäng mot.
Precis som du säger så måste man ju se till sitt eget bygge. Är det så att man har ett väldigt starkt lag i alla fall, så kan man ju gå all in på Wolves och sen sätta dem på bänken i Game Week 38. Men om man känner att jag spelar på bänken som inte ens är startspelare, då bör man kanske gå på Redmond snarare än Jota. Det är väl lite så man bör tänka, kan jag tycka. En annan fråga då från Fredrik, han skriver: är det någon annan än Pogba och möjligtvis Shaw från United som är intressant med tanke på spelschemat? Och där har ju jag som sagt bollat upp Lukaku. Pogba, alltså, är kluven. Sett till hur han har spelat, inte så intressant för mig. Skulle jag ha honom skulle jag dock ha jävligt svårt att byta ut honom. Han är ju ändå på straffarna och vi vet, det är en humörspelare. Säg att han får tidigt mål och Pogba tycker det är roligt att spela. Ja, men då kan det ju komma en del poäng från hans fötter. Så Pogba, ja, men det kan absolut vara en spelare som är av intresse. Rashford, får vi besked om att Rashford ändå kommer spela mot Huddersfield nu till helgen, så behöver inte det vara dumt. Jag tyckte ju att Rashford såg ganska svag ut mot Chelsea. Däremot veckan innan så tyckte jag att Rashford var den som jag tyckte var mest intressant i United. Och, ja, jag vet inte. Det kan ju varit så att Rashford gick och störde sig av den här axelskadan och att det var därför han inte fick ut så mycket, med att han har skakat av sig det nu. Men ja, det är de jag tycker. Både anfallarna i Rashford, Lukaku, Pogba eventuellt och så då Shaw. Är det någon annan du tycker, Stefan? Det sker kanske.
Nej, inte det sker. Som sagt, egentligen så är man ju mest intresserad av deras offensiva spelare. Jag vet inte, det var samma farhåga som med Huddersfield, att de skulle kunna pilla in en boll precis som mot Liverpool senast. Men som sagt, Shaw är ju ändå med och bidrar offensivt, så han är väl en good shout ändå. Så annars tycker jag väl, hade inte Pogba tagit straffarna, då hade jag inte velat haft honom.
Nej, men skulle du kunna tänka dig att byta ut honom om du satt honom i bygget?
Nej, det känns, de kan få en straff i vilken av de här matcherna som helst, så nej. Ja.
Kaptensvalt då, undrar Fredrik, det känns ju öppet, vi har ju pratat och gett vår syn, men han nämner fyra kandidater: Salah, Aguero, Jimenez och Pogba.
Ja, jag skulle ta bort Pogba från den listan, resten tycker jag såklart är bra alternativ, men jag tror att Liverpool kan få det kämpigt mot Newcastle. Det kommer nog vara en seg, om de vinner så kommer det nog se liknande ut som det gjorde för City mot Burnley här senast, en hård kämpande 1-0 seger.
Ja, Aguero eller Jimenez då, säger vi. Fredrik Ankarås, vem ska jag som kapten av Aguero, Salah eller Jota, säger han då. Tycker du att Jota är lika bra som Jimenez?
Alltså, han har imponerat, och framförallt har han imponerat på när de spelar på hemmaplan. Men det är en sån spelare som ibland byts han ut i minut 65-70. Han löper ju extremt mycket och mycket maxlöp, så det är lite, är det hans dag, ja, men då kan det bli mycket poäng. Annars kan det bli en tvåpinnare för att han har liksom löpt slut på sig själv.
Vi kämpar ju mot Fredrik i en intern liga där, så att jag tycker att Fredrik, har någon Arsenal-spelare, så tycker jag att Binden mycket väl kan hamna där.
Jag har sett den på Duffy. Det...
ja, eller Sané i City skulle jag säga. Andreas Sumpan Sundberg då. Han är inne på det här. Borde man undvika Arsenal, Chelsea och Spurs-spelare med tanke på Europaspel och knackigt ligaspel?
Ja, men det tycker jag att man bör. Jag tror väl att det är klart att någon kan göra poäng där, men framförallt försvarsmässigt, så det kommer nog släppas in bollar och utav de två offensiva spelarna som har vi redan nämnt lite i Hazard och Son, som jag tror kan vara de som levererar poäng ändå.
Ja, han är inne på vilka man i så fall ska satsa på. Vi har pratat och gett lite tips. Redmond gillar vi på mittfältet till exempel. Och sen så undrar han om det är värt att ta in Shaw med tanke på spelschemat, och i sådana fall offra Kolasinac eller Yoshida.
Ja, Yoshida var väl inte, spelade inte ens senast. Så.
Nej, och alltså, även om Southampton har sett rätt fina ut, så är det framförallt offensivt. De släpper ju en del kassar fortfarande. Jag tycker absolut att det finns värde att ta in Shaw, antingen för att kolla in eller Yoshida. Niklas Fritjof då, han skriver att han ligger 30-40 poäng efter täten i sin kompisliga. Det är tufft, så då behöver man göra någonting. Han undrar, vad kan jag göra för att komma i fatt de två sista omgångarna? Han bytte Aguero till Firmino förra veckan och skriver han, jag vet, usel transfer, och har därför gott om pengar på banken. Är Lukaku ett alternativ? Och sen så kastar han även ur sig Zaha från Palace.
Ja, Lukaku, det har vi varit inne på att det kan vara ett alternativ. Zaha, jag vet inte riktigt där. Om det är en forward han letar efter, så... jag kommer inte på. Jag vill flagga upp Antonio i West Ham, men han som en riktig differential, men han står som mittfältare.
Jag hade kastat in Lukaku och satt binden på honom om jag hade jagat så hårt. Jag tror också att för att man ska få utväxling på sitt differential val bör binden hamna på någon annan än de mest uppenbara alternativen. Och sen så får man bara hoppas på det bästa. Det kan ju göra att man liksom gör riktiga plattomgångar och tappar lite placeringar. Men om man satsar allt på sin internliga, så är det att rekommendera, skulle jag säga.
Ja, absolut.
Sen så märker vi att att det drar sig mot slutet. Vi har tre stycken frågor som har skrivit in i Messenger-form. Och jag tänker då att de vill vara anonyma. En uttryckte nämligen även det. Men jag kör allihopa som privata. Vi avslutar med de här tre frågorna. Den första är då: fundera på att byta ut Aspilicueta mot en United back då deras schema ser bra ut. Vilken av backarna är mest given? Och sen så säger han: eller ska man gå på Laporte? Han har bara två City-spelare, så det kanske är Laporte som är
bättre. Jag hade tagit Laporte för United back faktiskt.
Det hade jag också. Skulle jag ta en United back hade jag tagit Shaw som jag har sagt, men jag håller Laporte högre. Sen så undrar han också: är det till och med läge att ta minus 4 för att få in till exempel Rashford?
Nej, tveksamt nu med hans status här.
Ja, jag hade inte gjort det. Sen så, hej, de byten jag funderar på är Eriksen ut för Pogba och Gray ut för Zaha. Vad tycker ni om det?
Ja, den första kan jag nog skriva under på, för det är ett byte jag funderar på själv, Eriksen till Pogba. Men den andra, jag vet inte med Zaha, jag tyckte väl att det skulle kunna vara så att de har slagit av lite på takten.
Mm. Om man då har två gratisbyten och tar ut Eriksen och tar in Pogba, får man lite pengar på banken. Om man då vill uppgradera Gray, eller tycker du inte att man behöver det utan kan sitta kvar med Gray, eller?
Ja, det är väl såklart svårt. Nu kommer Dini tillbaka också, så han skulle kunna vara på bänken. Så jag förstår ju att man kanske vill byta ut Gray nu då han är osäker. Då blir det svårare helt enkelt.
Wilson kanske?
Varför inte? De ska ändå möta Tottenham som är väldigt slutkörda, och sen Crystal Palace borta i sista gången, kan gå hur som helst, kan bli målfest, kan bli ingenting. Det kan vara en bra shout.
Han visar ju bra form i alla fall. Och så sista frågan då. Det är också någon som ligger lite efter. Men det är bara 15 poäng upp till serieledaren. Han har triple captain-chippet kvar. Och skriver att han såklart kommer spela det här i någon av de två sista gameweeken. Och sen så undrar han: vilken spelare hade ni satt triple captain på och i vilken omgång? Vi har ju pratat om det tidigare. Han nämner här att de toppspelare som han har är Mané, Hazard och Sterling.
Ja, men Sterling i sista omgången, i omgång 38, kan vara en kandidat.
Mm, Brighton alltså.
Mm.
Jag tror också jag gillar den. Jag hade nog spart det i alla fall till Game Week 38. Och sen se lite på hur allting har artat sig.
Framförallt fördelen med det kan ju ändras lite förutsättningar inför sista omgången, kanske blir lite klart vilka som ger upp i skytteligatoppen, vilka som är utslagna, om det är något lag som verkligen bara har tagit semester och bara spelar värdelöst i 37an, så kommer det nog fortsätta i omgång 38. Lite så tänker jag i alla fall.
Ja, precis. Men jag skulle nog också vänta till Game Week 38 om jag nu ändå fortfarande sitter kvar på det. Har man dessutom bara 15 poäng upp till serieledaren och triple captain kvar, då finns det goda chanser att kunna göra en riktig sån där skön omkörning i sista Game Weeken. Precis som jag gjorde på dig, Stefan, i förra säsongen.
Ja, men han får ju fördelen av att veta, nu är han 15 poäng bakom, och så får vi se vad han ligger bakom, eller om man käkar upp det här redan i 37an, då kan det ju vara ändras förutsättningar. Då kanske han vill försöka kaptena samma spelare som sin konkurrent i sista omgången, bara för att skydda sin ledning helt enkelt.
Precis. Med det så tycker jag vi stänger ner den här podden, och så kan vi kolla andra halvlek utav Barcelona-Liverpool. Jag ser att Barcelona leder med 1-0 där från första halvlek. Ha det så bra och stort lycka till nu här i säsongsavslutningen. Vi har två game weeks kvar och det finns mycket poäng att hämta, så stort lycka till alla och kör hårt. Missa inte deadline fredag kväll. Ha det bra, hej!
Lycka till, hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.